Vilka är egentligen Höga Visans två huvudpersoner? Sedan Origenes tid har den huvudsakliga utgångspunkten varit att den som kallas han refererar till Gud och den som kallas hon handlar om den enskilde kristne. Tidigt i Gregorios av Nyssas Höga Visan-kommentar utvidgar han där till tolkningsmöjligheterna på flera intrikata sätt. Dels genom att säga att det också kan vara tvärtom. Något Gregorius förklarar hänger ihop med att alla personerna i treenigheten kan beskrivas med både feminina och maskulina termer. Men dels tänker sig också Gregorius av Nyssa, och detta blir kärnan i dagens samtal, att Höga Visan kan tolkas i ljuset av en central uppfattning i den alexandrinska mystika traditionen. Nämligen att den ursprungliga människan Adamas var både man och kvinna innan den delades i två sidor. Något Gregorios utlägger som sammanlänkat med fallet in i denna separationernas värld. Det står ju trots allt i skapelseberättelsen att Gud skapade människan till sin avbild som man och kvinna. Gregorios skriver att rätt förstått innehåller Höga Visan nycklar till hur människan kan återträda i relation med och till sist andlig enhet med sin förlorade sida, sin förlorade hälft. Vilken Gregorios likt Origenes därtill menar är identisk med den skyddsängel vi alla har. Vilken alltid och i varje stund på ett fördolt sätt skådar Gud. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Sida vid sida.
Eftersom Höga Visans ämne är brudmystik och äktenskapet, både äktenskapet mellan människor och äktenskapet mellan Gud och människa, så ska vi dyka ner lite i den berättelse som kanske mest ligger till grund för all kristen äktenskapsteologi och brudmystik. Nämligen berättelsen om hur människan delas i två i Första Mosebok. Och som känt så står det ju så här i Första Mosebok att Gud sa: vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Går man fram sen till när det står om hur Eva liksom plockas ut ur Adam, kan man i en hel del bibelöversättningar få för sig att det är en man som först är ensam och sen tillkommer det en kvinna. Men så behöver det verkligen inte översättas, varken från hebreiska eller tidiga grekiska översättningar, eftersom ordet Adam, eller hur det nu ska uttalas, det betyder ju liksom människa, anthropos på grekiska. Det är inte en könsbestämd nödvändigtvis människa. Och det blir ett annat ord sen när Eva har stigit ut ur Adam, när det har blivit två människor. Först då är det ett nytt ord för man. Först då är det, talas det om en man och en kvinna.
När människan har delats så är det en man och en kvinna. Innan så är det en människa.
Exakt. Så vi har utgått här från Bibel 2000, men bara anpassat grundtexten mer. Genom att skriva människa när det faktiskt bara står en inte nödvändigtvis könsspecifik människa.
Precis.
Herren Gud sa: det är inte bra att människan är ensam. Jag ska ge den någon som kan vara till hjälp. Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde fram dem till människan för att se vad den skulle kalla dem. Varje levande varelse fick det namn som människan gav den. Människan gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur, men fann inte någon som kunde vara till hjälp. Då försänkte Herren Gud människan i dvala, och när den sov tog Gud ett av dess revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet Gud tagit från människan byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru, och det blir ett. Här har vi det som, ja, väldigt många texter om äktenskapet i Nya Testamentet hänvisar tillbaka till.
Precis. Den ursprungliga människan som är skapad i Guds avbild, som man och kvinna skapade han dem. Så den ursprungliga människan var både man och kvinna. Som man och kvinna skapade han dem. Och först senare så konstaterar Gud att den här människan, det är inte bra att den är ensam, den ska delas. Och den delas i två stycken sidor.
Men de ska också bli ett.
Precis, de blir ett tillsammans när de lämnar sin far och sin mor för att leva med sin hustru, med sin make. Det är intressant att det står om att den lämnar sin far och mor. Gud är både far och mor redan här. Det är intressant, det här ordet som på svenskan i Bibel 2000 har översatts till revben. Det där är inte alla översättningar som väljer att översätta det med ett ben i människans kropp. Utan det finns andra exempel på översättningar där man har istället valt att översätta det här ordet revben till sida. Det här grundordet som finns där, det är ett hebreiskt ord som heter tsela. Och det betyder just dels revben men också sida. Om man gör en liten ordstudie på det här ordet så hittar man att det dyker upp på en del andra ställen i Bibeln. Det, inte minst så används det här i den här enorma, nästan får man säga då, kanske IKEA-manualen när de ska bygga templet. Då står de lite olika sidor och där används då det här ordet sida, tsela. Att skilja på olika sidor. Så den ursprungliga människan delas i två sidor.
Mannen och kvinnan är alltså två sidor av människan.
Exakt. Och den här då ursprungliga antropos var både man och kvinna. En könsöverskridande varelse. Det här är ju någonting som, alltså den här erfarenheten av att veta om att det är på det här sättet. Det är ju någonting som vi också hittar i massor med olika språk. På svenskan så hittar vi liksom den här uppfattningen i såna här vanliga uttryck som till exempel min bättre hälft eller min äkta hälft. Alltså att man känner i äktenskapet att den andra personen i äktenskapet, den som man blir ett med i äktenskapet, det är också ens sida i någon utsträckning. Alltså man känner igen sin sida i den andra. Den som gör en hel igen. Så att det är liksom någonting som dyker upp i vårt helt vanliga talspråk. Även sekulära människor säger ju min bättre hälft. Så den ursprungliga människan var en. Det står ju i grundtexten där att Herren Gud sa det. Det är inte bra att människan är ensam. Människan, den ursprungliga människan är ensam. Den är en. Men sen så blir den två, för det är inte bra att den är ensam. Och sen leder, som du sa, det här till slut ändå fram till en ny sorts enhet. Det är två och det är ett. Gregorius av Nyssa, han resonerar kring det här utifrån ett ställe i Höga Visan där det står så här i Höga Visan då. Dina bröst är som två hjortkalvar. Som gasellens tvillingkid, betande bland liljor. Tills vinden vaknar och skuggorna flyr vill jag besöka Myrraberget, värluktens kulle. Och då konstaterar Gregorius att när då den här texten hyllar brudens bröst, de här två hjortkalvarna så är det liksom inte bara en allmän hyllning av en vacker kropp, utan det finns en djupare mening. Och han skriver så här: dessa ord gör klart för oss att det finns två människor i varje individ. En är kroppslig och synlig. Den andra är noetisk och osynlig. Deras gemensamma födsel är som av tvillingar. De stiger in i livet samtidigt. Själen föregår inte kroppen, inte heller föregår kroppen själen. Nej, båda stiger in i livet samtidigt. Så människan har två delar. Det finns två människor i varje individ. Två sidor.
Gregorius låter ofta saker som är två på människokroppen representerar de här två olika sidorna hos människan, hos varje människa. Till exempel ögonen prisas ofta, dina ögon är duvor, står det. Det får då representera då att det finns en människa som ser i det synliga och en människa som ser i det osynliga i varje individ.
Ja, det står ju i Höga Visan om ögonen. Och på vardera sida om talet om ögonen så nämns de här två fåglarna, korpen och duvorna. Och det här att vi har två ögon som ser olika saker, det är ju någonting som vi också fortsätter i den mystika traditionen. Det här dyker ju upp sen i Theologia Germanica. Där att människan har två ögon, ett som ser det himmelska och ett som ser det jordiska.
Och tillsammans ser de Gud.
Precis.
Och det här med att de två ögonen tillsammans ser Gud kan man ju relatera till att det är två bröst och ett hjärta. Varför prisas brösten? Frågar sig Gregorius. Jo, för att hjärtat sitter där. Varje människa är två människor med ett gemensamt hjärta.
Exakt. Hela det här då mysteriet med att människan har en fördold sida är vad vi kommer ägna det här avsnittet åt och vad det innebär på lite olika sätt. Och det här är någonting som dyker upp i hela Gregorius och Nyssas Höga Visan kommentar. Det är liksom en tråd som man kanske inte allra första gången som man läser när man inte har liksom känner till det här mysteriet så kanske man inte lägger märke till det överhuvudtaget. Men om man har stickit in i mysteriet så kommer man märka det bit för bit, så dyker det upp. Det poppar upp på lite olika ställen i boken. Och Gregorius han pratar ju om att det är liksom tillsammans med sin andra sida som man faktiskt hittar hjärtat och instiger hjärtat. Så de här två brösten, det är liksom, de symboliserar också de här två sidorna som till slut upptäcker det som finns mellan dem, det vill säga hjärtat.
Vi läste att tills vinden vaknar och skuggorna flyr. I den grekiska text som då Gregorius utgår från här så syftar inte det på att besöka Myraberget, utan det syftar på att de två tvillingskidden som betar på samma plats. De två sidorna hos människan söker sin näring i det gemensamma hjärtat tills vinden vaknar, tills anden kommer. Så det mötet mellan de två sidorna i människan syftar till att hitta anden.
Som blåser vart den vill.
Där den vill, kanske till och med.
Ja, och med andra ord så uppträder liksom genom att man lär känna de här två sidorna saker som har att göra med viljan och anden. Det där är ju någonting som vi kommer fördjupa oss i längre fram i den här serien om Höga Visan. Om man nu ska ta och börja lite grann ta och nysta i de här två sidorna och lite grann vad de står för, då kan man ju börja med att konstatera att ofta i det teologiska språket, i den teologiska traditionen, så har ju själen beskrivits som kvinnlig. Om man är en man och har en manlig kropp så har man ändå på ett sätt en kvinnlig själ. Så att det finns någonting av man och kvinna i varje människa är någonting som är ganska vanligt i den teologiska traditionen. Och där dyker ju upp också hos Gregorius. Och han hakar i det här med sitt tal om människans sidor. Sen så kan de här kopplingen mellan vad som är det manliga och kvinnliga och kroppsliga och själsliga skifta lite grann.
Har den kvinnliga läsaren en manlig själ i den här bilden?
Jag föreställer mig att det är precis det som är tanken då.
Okej. Okay. Då kan vi ju verkligen jämföra med Carl Jungs anima animus-koncept.
Ja, verkligen. Det är faktiskt en bra poäng att du säger det. För jag tror att kanske är det så att för vissa av våra lyssnare så är liksom just det här med animus, anima, kanske är liksom det närmaste. Det som först dyker upp i medvetandet när man hör om det här, alltså Gregorius och Nyssas resonemang att människan har två sidor. Det är ju väldigt likt på många sätt. Även om jag får uppfattningen att Gregorius och Nyssas resonemang om sidan har det går längre än Jungs resonemang. För att till slut så blir, och det kommer vi lägga märke till senare, till slut så blir också mötet med sidan ett möte med Gud.
Ja, det är ju inte bara psykologi.
Verkligen inte. En annan sak som vi har i det här med talet om sidorna är, det är ju att den ena sidan förknippas med kött.
Ja, det är intressant. Jag noterade det att när Eva tas ut ur Adam så fylls hålet i sidan igen med kött. Det är första gången som ordet kött dyker upp här i första Mosebok. Och då blir ju verkligen konceptet kött relaterat till delning. Och det kan man ju erfara i sig själv att det är kroppen, det är köttet, det är köttsleden, fallna kroppen som är liksom gränsen mot yttervärlden på ett sätt. Det är också, det är vår kontaktyta med yttervärlden, det är vårt möte, men det är också en gräns och det har med uppdelning att göra. Och ja, det är nog många som kan, ja, det ligger inte så långt bort att tänka på kroppen och sinnet som två olika saker. Alltså det finns en uppdelning där som kroppen, den påtagliga kroppen liksom markerar och står för.
Sen så är det ju så att när människan faller så finns det ett samtal mellan dels Gud och kvinnan och dels Gud och mannen. Där Gud då säger till mannen, ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli. Alltså människan faller till jorden och Gud säger, ty av den är du tagen. Jord är du och jord ska du åter bli. Hela det här begreppet Adam betyder ju faktiskt jordvarelse.
För Gregorius så är ju fallet verkligen att nu hamnar människan i det jordiska. Paradiset är inte riktigt det jordiska.
Nej.
Det är inte ett jordiskt paradis utan det är liksom en annan dimension nästan för Gregorius som ni sa.
Ja, till och med kanske någonting innan den här tiden. Kanske någonting alltså om man skulle liksom göra en tidslinje och liksom gav då Gregorius som nyss sa tillgång till modern vetenskap och så säger man så här till honom, när ägde fallet rum? När i tiden, när i människans utveckling ägde fallet rum? Och då kanske någon skulle liksom förvänta sig att han kanske skulle ta och lägga det någonstans när då människan kanske slutar vara jägare och samlare. Eller när ska man tänka sig? Men Gregorius som nyss sa, han skulle ju säga så här, ja den äger rum innan Big Bang. Det är ju liksom vad jag helt klart uppfattar att Gregorius som nyss sa direkt skulle svara. Han skulle inte alls tänka sig att Eden är någonting som finns i den här fysiska världen som vi nu lever i. Så vi har fallit till jorden, till den här fysiska världen där vi är just nu. Av den är du tagen. Jord är du och jord ska du åter bli. Så den ena sidan har det här jordiska i sig. Kanske finns det någonting av en sorts himmelsk jord i den ursprungliga Eden genom att den är indragen i det himmelska. Men genom fallet så frikopplas det här jordiska elementet från de här himmelska världarna och blir bara jord helt enkelt. Och den där du tagen, jord är du och jord ska du återbli.
Ja, vill man dra det här långt med den ursprungliga människans delning i Adam och Eva som att det gestaltar de två sidorna, den synliga och osynliga i varje människa, så kan man ju verkligen notera att det är Adams hål som fylls igen med kött.
Precis. Det där la ju du märke till när vi när vi läste om det här tidigare, så la ju du märke till det. Det var en jättebra observation. Man kan ju också ha ett resonemang kring det här med Eva. Alltså hon, Eva är ju livet. Alltså det här ordet Eva på hebreiska och även faktiskt grekiska betyder ju liv. Det grekiska ordet är zoe. Och det är ju inte alldeles orimligt att tänka sig. Det finns ju den här andra berättelsen om människans skapelse där det är en jordvarelse som Gud andas in liv i.
Ja, det är väl Eva den levande. Det är väl någon böjning av ett ord med zoe som rot. Men ja.
Exakt. Mm. Och det där är ju väldigt intressant. För att då kan man ju liksom resonera kring att det finns liksom två stycken bilder här. Liksom den ursprungliga människan. Och å ena sidan så finns det den här människan som delas. Och å andra sidan finns det någon annan lite grann delvis kopplad till den. En jordvarelse som Gud andas in sin ande i. Och det här är ju någonting som spökar lite grann i, på lite olika sätt. Det med Eva som livet. Det dyker upp ett ord i det här i det Nya testamentet, så dyker det eviga, när man pratar om det eviga livet. Då är ju det, alltså det ord som finns där för liv är ju zoe. Och det är ett liv som är evigt, oändligt, ioniskt. Och det här med att det skulle finnas då liksom ett återinträde i ett liv som är evigt, varande, ioniskt. Det är ju någonting som lite grann spökar i de här materialen. För att till exempel hos gnostikerna så finns det ju liksom en tanke på en ionisk zoe, som en person. Och det där dyker lite grann och faktiskt också hos Dionysius Areopagiten. Han pratar om att det finns massor med ioner, pratar Dionysius om. Och en av dem är livets ion. Det här talet om att det finns massor med ioner som finns liksom ovanför, som himlar ovanför jorden. Det där är någonting som, ja, inte alldeles lätt att reda ut, men det dyker upp hos gnostikerna, det dyker upp hos Gregorius Anyssa, men framförallt det är ju Anyssa här på giten.
Gregorius Anyssa är ofta noga med att göra skillnad på zoe och bion eller bios. Alltså det är två olika ord för liv här, bios. I vår engelska översättning som vi har läst här så brukar väl det översättas med ordinary life eller earthly life, bios. Medan zoe är life helt enkelt.
Exakt. Och det är liksom en distinktion. För jag menar, man kan ju säga så här då att om man vill göra den här distinktionen mellan de här olika sidorna, kan man ju tala om att den ena är dödlig, den andra är fylld av liv. Det finns någonting av liv där. Ett liv som har sin rot i Gud. En annan sån där grej som gör att man kan prata om Eva som den här kanske mer gudomliga sidan utav den ursprungliga människan eller himmelska sidan. Det är ju det här att det står ju i den här berättelsen som vi just läste att det är inte bra att människan är ensam. Jag ska ge den någon som kan vara till hjälp. Och så fortsätter det med att Gud då visar de här olika djuren. Och så står det att människan fann inte någon som kunde vara till hjälp. Det här med att vara till hjälp dyker upp två gånger i texten. Och om man gör en liksom ordstudie på det här begreppet hjälp, då lägger man ju märke till ganska snart att den vanligaste förväntan på att få hjälp i det gamla testamentet, det är liksom hjälp från Gud.
Min hjälp kommer från Herren.
Exakt så. Man förväntar sig att man får sin hjälp från Gud.
Och då blir ju den här hjälparen Eva verkligen en ängel.
Ja. Precis så. Så att det finns någonting av det här då, att hjälparen, det är ju också ett ord som dyker upp i Nya Testamentet, svenska översättningen av hur man pratar om heliga anden.
Här kan man komma in på en fråga, det har talats tidigare i podden om skyddsängeln.
Precis.
Att det kan vara meningsfullt att be Gud sända ens skyddsängel och försöka ta reda på vem den här skyddsängeln är. Och jag tror ju då att den här sidan, den andra människan i varje individ, så som Gregorius talar om det, minst sagt överlappar med skyddsängeln.
Ja, det där är en observation som Sergius Bulgakov också gjort. Han har ju sin bok om änglar. Vi kommer komma in på den lite längre fram. Och där så pratar han just om att varje människa är både en köttvarelse och en änglavarelse. Och den här änglavarelsen, det är just vår skyddsängel. Och den skapar samtidigt. Det är lite likt faktiskt vad Gregorius nyss pratar om, att
de kommer tillsammans in i livet.
Exakt. Samtidigt. De stiger in i livet samtidigt. Deras gemensamma födsel är som av tvillingar. Det är oerhört likt. Alltså hur den här Gregorius av Nyssa och Sergius Bulgakov. Men då hos Bulgakov så är det framförallt skyddsängeln. Jag tycker verkligen att det verkar vara helt och hållet överlappande. Jag kan inte se någon gräns mellan de två sakerna riktigt på det sättet.
Det är också väldigt likt en myt som dyker upp i Platons gästabudet.
Ja, exakt. Så det är ju en erfarenhet som även grekerna hade. Sen så finns det ju någonting annat som också överlappar med det här, som dyker upp i det pseudopigrafa materialet. Och det är ju det här med att sidan, människans sida, överlappar med någonting som har att göra med människans ursprungliga kläder. Man kan ju lätt tänka sig att den här ursprungliga människan var naken. Det är ju liksom, om man skulle ställa frågan till 100 svenskkyrkliga personer om den här ursprungliga människan hade naken, var naken eller hade kläder, då skulle ju alla säga att den var naken. Om man skulle ta och lägga till några av våra nya svenska medborgare som kommer från till exempel Syrien, och så ställer man samma fråga till dem, då skulle ju ganska många av dem, föreställer jag mig, säga att den ursprungliga människan, den var påklädd med himmelska kläder. Och det är ju så att i den syrisk-ortodoxa kyrkan så bär man ju kvar det minnet av att ha en teologisk tradition som tänker sig att den ursprungliga människan hade speciella kläder. Och det är ju i den mystika traditionens äldsta källor så finns ju den här uppfattningen att den ursprungliga människan hade gudomliga kläder på sig. Kläder som man då avkläddes genom fallet. Och fallet gör då att människan upptäcker att hon blivit naken. Inte att hon liksom är naken från början, utan upptäcker att hon blivit naken. Och man kan liksom förstå hur man kan dra den här slutsatsen. Man kan jämföra med ett antal bibliska berättelser. Till exempel så kan man ta och tänka på berättelsen om den förlorade sonen. När han har varit i den här främmande världen som han har liksom fallit in i och vill återinträda i sin faders värld. Det som händer när han kommer tillbaka, det är ju att han får sina kläder tillbaka.
Ja, Gregorius av Nyssa återkommer ofta till att vi ska ikläda oss Kristus som den nya härlighetens skrud, som efter att vi förlorat våra kläder i fallet. Men han drar ju också en parallell mellan den mannen som blir hjälpt av den barmhärtige samarien och den barmhärtige samarien själv och Kristus. Det är ju en liknelse som Jesus har för att beskriva hur man ska vara mot sin nästa, och för att svara på frågan om vem är nästan. Och ordet nästan på grekiska plesion, det dyker upp en massa gånger i Septuagintas version av Höga Visan. Men då min vän, vad skiljer din vän från andra? Eller min vän är min och jag är hans, står det Plesion också nästan. Och det är ju brudgummen förstås, det är Kristus. Och mannen då, som blir slagen till marken och avklädd sin skrud i den här liknelsen om den barmhärtiga samarien. Det är ju Kristus förstås, skriver Gregorius. Han faller till jorden och tappar kläderna. När då? Jag är inkarnationen. Här finns alltså en koppling mellan inkarnationen och fallet. Och det är en viktig poäng.
Mm. Ja, det där ska vi verkligen komma tillbaka till. Det där är ju en så, kanske i första gången som man stöter på det där, så kanske man blir lite förvånad över att han kopplar samman det där. Man kan också i relation till det här med kläderna, med ursprungliga kläderna, tänka på berättelsen om Josef. Han är ju väldigt stolt över sina kläder. Den här Josef egyptien kallas han ju i de ortodoxa texterna. Den här patriarken som är son till Jakob. Han är väldigt stolt över sina kläder. Och hans då bröder kastar honom ner i djupet av en brunn. Ner liksom i vattnet.
Och klär av honom den stora fina manteln.
Exakt. Och så hamnar han hos bästarna, säger de. De säger att han har blivit uppäten av djuren. Det är ju liksom, så det djuriska tog honom. Han hamnar utanför, ute i periferin. Han faller ner i Egypten och han är klädd istället egyptiska kläder.
Där får man komma ihåg att det finns en där allting som bestäms av sin motsats är en egyptisk kamp mot en hebré, har vi tagit upp att Gregorius skriver om.
Just så.
Mose liv. Och Egypten är då periferin och den fallna världen i den bilden.
Exakt så. Sen så har vi ju liksom fått nya kläder genom fallet. Det pratade vi också om i förra säsongen. Första avsnittet, nycklar om Mose liv. Så pratade vi om att vi har fått kläder av kött. En köttfrack. Vi har fått en kroppshydda. Vi har kläder på oss hela tiden. Oavsett om vi har... Om vi tror att vi har klätt av oss för att lägga oss i sängen och sova, så har vi ändå våra köttfrack på oss. Det här kan ju låta som att nu, då ringer alla gnostiker klockor. Jaha, prata om kroppen som en klädnad. Men det är så som Gregorius pratar om det. Han pratar också om det himmelska som en klädnad. Så det är ingen skillnad där egentligen. Båda är kläder på det sättet. Det
finns ju i Svenska kyrkans psalmbok. När jag har klätt av mig min kropp som en klädnad.
Just det.
Så...
Ja,
varför inte?
Gregorius, han skriver så här: människan avklädde sig sin gudomliga aspekt och iklädde sig istället den icke-noetiska naturen och blev genom dess onda vanor som en leopard och ett lejon. Så olika kläder byts mot varandra. Och det här med borttappade gudomliga kläder, det är ju någonting som framförallt dyker upp hos de här syriska fäderna. Det är därför som våra syriska vänner har det här uppfattningen att, men vänta nu, hade inte den ursprungliga människan kläder?
Jag minns inte om det är Efraim Syrien eller Jakob Sarug som skriver att Maria vävde i sitt sköte härlighetens skrud till Adam och Eva. Det är en tidsloop.
Verkligen. Det finns gott om sådana. De här himmelska kläderna, det är det som gör att man kan vara i himlarna. Utan dem så kommer man ju inte in i himlen. Det är ju lite intressant. I Matteus evangeliet så finns det ju den här liknelsen som Jesus har om en bröllopsfest. Där liksom nyckeln till att få komma in och vara i bröllopet, det är att man är iklädd rätt kläder. Annars kommer man inte vara där. Annars får man inte vara med.
Ni ska bära en skrud, säger Jesus till apostlarna. En stav ska ni ha och ni ska ha bara en tunika eller en mantel. Vad då för mantel? Ja, men det är ju Kristus, skriver Gregorius.
Ja, och Paulus pratar också om att ikläda sig Kristus. Och det gör att man inte längre är man eller kvinna. Så att...
Utan de två i ett.
Exakt så. Ja, nej men en bara kanske avslutande del, om man ska liksom bara ta en liten slutbit på det här kring det här med sidan. Du sa ju det här om att fall och kött är saker som är förknippade hos Gregorius. Det är också så att det här med skapelse och delning och fall generellt är liksom, det är inte helt åtskilda kategorier för honom. Skapelse hänger samman med delning och delning hänger ju samman med fall.
En gång är i sin julpredikan faktiskt så är Gregorius så radikal som att säga att allt kött är synd.
Just.
Och det här... och begreppet synd är ju lite glidande, man kan använda det på lite olika sätt, men här ringer den verkligen in det att köttet är relaterat till fallet.
Mm. Det kan ju ringa alla möjliga såna här gnosticismklockor igen. Det gjorde du ju garanterat under förra säsongen när vi pratade om Mose liv också. Man kommer till slut märka att till slut kommer de här klockorna att sluta ringa. Men det kan ju vara lite chockerande. Det här framförallt kanske att han sätter så tydligt samman det här med att delning hänger samman med fall. Den ursprungliga människan, det är som att han någonstans liksom till slut ändå säger att den här delningen som ägde rum där, det har faktiskt med fallet att göra.
Mm. Men gnosticismklockorna tog det sluta ringa när törnet sätts i brand.
Ja, exakt.
Gudomlig eld.
Ja. Ja, det högsta förenas verkligen med det här fallna naturen. Som vi kanske ojar oss över att han pekar ut. En slutkommentar skulle ju kunna vara att, och utan att kanske gå in i någon sorts djupare utläggning av det. Det kan ju vara att för den lyssnare som vill ha någonting att meditera över så kan man fundera över vad det innebär i ljuset av allt det här. Att det är Eva som är den som griper, kunskapens frukt. Det kan man ju verkligen meditera över.
Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjartatsbon.se. Där finns en lista över kommande avsnitt, men också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtatsböngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande, båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där kommer du också att hitta en förinspelad introduktion till Hjärtats bön samt en inspelad vägledning. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden Nätverket Hjärtats bön och Nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. Även detta hittar du via hemsidan. Ibland arrangeras exempelvis digitala seminarier som du kan få information om via nyhetsbrevet. Om du skulle önska att boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra till en förmånlig kostnad då detta är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni är en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna att pengarna i praktiken kommer gå från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagramkontot Sällskapet Nos. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.